Hur ska jag säga då?
Du kan börja där igen. Det är jag, Jakob Langvik, som är producent.
Ska jag säga så?
Ja.
Det är jag, Jakob Langvik, som är producent för Brittas vardagsrum. Som idag har fått äran att bjuda in Britta själv till, inte hennes vardagsrum, men till ett annat rum. Och där vi berör hennes bok som hon precis har släppt. Och vad den handlar om. Och vad Britta gör annars då. Håll till godo. Och på återseende. Var det bra svar?
Mm. På återseende kanske inte. Håll till godo. De ska ju inte vara på återseende. De ska ju lyssna nu. Just de har ju börjat lyssna.
Håll till godo.
Håll till godo. Du bara klipper det.
Ja. Britta Hermansson, välkommen till ditt vardagsrum.
Tack så mycket. Vilken märklig situation att det är jag som är i mitt vardagsrum och du är den som leder samtalet.
Mm. Mm. Men du brukar ju börja dina podcast med att fråga eller be gästen beskriva hur det ser ut.
Ja.
Ja, vill du själv beskriva nu?
Ja, det kan jag gärna göra, för nu tycker jag känns som jag nästan är i ditt vardagsrum. Fast ditt ett arbetsrum på Brandströmska skolan.
Yeah.
Där du arbetar. Så vi sitter på ett, som ett litet office kan man säga. Med sån där klassisk, när de står vid en dator, ett sånt bord. Och vi sitter här vid ett litet bord och...
Det är ju någon slags rektorskontor.
Oj,
ja.
Då kände jag plötsligt. Är det därför det är en skål med godis där på bordet? Är det någon muta eller?
Ja. Du får inte högre lön, men här får du en liten...
Ja, du får en liten sur napp, för det är sån surisan.
Ja.
Ja. Men vi sitter vid ett bord här då. Och så är det lite härligt ljud av skolelever på rast som man hör.
Hade du en bra skoltid?
Nej, vet att jag kände när jag kom hit att nu vill jag inte vara negativ, för det här är ju din arbetsplats.
Ja.
Men direkt jag kommer in får jag nästan ett ångestdrag.
Är det så?
Ja, jag tycker miljön är för mig så deprimerande alltså.
Ja.
Skolmiljön. Så att när jag kommer in och så är det lite så här trappor och lite elever här och där och lite slamrigt och opersonligt. Och jag kände, det påminner om min högstadieskola.
Och det var ingen bra tid.
Nej, Smedbergsskolan i Vansbro. Ja, nej, det var
du vill hänga ut.
Nej, vi klipper det. Det påminner om min. Vi klipper det, Jakob. Det var det.
Nej, det spelar ingen roll att hänga ut dem.
Eller? Nej, det var ju... Nej, men ta bort det. Ja. Det påminner om min högstadieskola. Vi säger tår, men det är mer skrattet. Nej, nu har du långt att klippa här. Lika bra utbyta batteri.
Nej, nej. Tar vi nästa fråga.
Ja.
Vi har ju lite letat efter en anledning till att intervjua dig.
Ja.
Inte för att du har varit ointressant tidigare. Men nu har vi verkligen en anledning. Och det är för att du har skrivit en bok.
Ja.
Som ganska nyss kom ut.
Mm.
Om du skulle dra hisspitchen... vad den boken handlar om. Hisspitch är för den som inte vet. Alltså, jag tror det kommer från Hollywood. Ordet hisspitch. Alltså att om man hamnade i en hiss tillsammans med en producent. Så skulle man under den tiden. Det tog att åka hissen. Skulle kunna ge den här möjliga idén. Eller plotten.
Just
under
det.
Den tiden. Så
man skulle få göra sin film. Eller
precis.
Vad det nu var.
Ja. Så vad är hisspitchen för... din bok som du har skrivit?
Det är sorg, tror jag skulle kunna säga, och en väg igenom att ta sig igenom svarta stråk av sorg eller av det livet som påverkar oss som mest. Jag tror att alla människor bär med sig sånt som stukar en och som gör att man... man får med sig någon sorts berättelse som påverkar hela livet. Och någon gång behöver man erövra den. Och för mig är då den stora sorgen att jag förlorar en bror. Eller mina föräldrar, ett av sina barn. Sven som dog när han var drygt 2 år. Och då var jag inte ens född. Och ändå har det påverkat mig jättemycket. För att jag föddes 10 månader efter. Och då blev det så att jag gick med en väldigt stor sorg och en känsla av övergivenhet. Och den har jag fått bearbeta i vuxen ålder. Så jag tror att det är
det
liksom...
Det var hissignalen. Att
nu är ja, det... nu är framme. Ja. Snyggt.
Men vad... För det här är ju en bok där du är väldigt personlig.
Tror du det blir en film av detta? Av denna beskrivning?
Kanske. Om det har blivit en film, vem hade du velat skulle spela rollen som dig?
Du, det är så långt att jag tänkt, men det hade ju varit fantastiskt om Woody Allen hade regisserat. Han är ju helt underbar. Jag vet faktiskt inte. Jag får fundera på det.
Ja.
Vi fortsätter.
Den här boken är ju väldigt personlig.
Ja.
Och det har ju krävts en del, gissar jag, av dig för att våga skriva den och allt sånt där. Vill du berätta någonting om vägen dit?
Ja, egentligen har den här bearbetningen pågått hela mitt liv. Och jag har kanske egentligen inte tänkt att jag skulle skriva om det. Det märkliga är att man skriver, eller jag i alla fall, jag har gett ut några böcker innan. Och då skriver jag en del omkring det. Hur liksom hanterar man olika situationer i livet då? Och liksom hitta ja, en väg. Och nu plötsligt så upptäckte jag att nej, men jag behöver berätta så här var det för mig. Och det var en jättetuff resa. Alltså man skriver kanske under ett år eller så där själva arbetet när tid finns. Jag åkte på en skrivarkurs i Jerusalem. Med Bilda, som du har ju med och samarbetar med oss i podden.
Just det.
Vilken fin ingång vi fick där. De hade anordnat en skrivarkurs i Jerusalem. Och jag åkte med på den. Och där fick jag fick en sån där bra ingång. För Anita Goldman som ledde den sa, skriv så nära halspulsådern som möjligt. Och så bestämde jag mig för att bara skriva texter där som handlar väldigt mycket om övergivenhet, sorg, förlust. Det var så här teman vi fick. Och då lossnade någonting i mig. Och så insåg jag, detta är mer än min berättelse. Den är mångas berättelse fast det ser ut på olika sätt. Och då blev det plötsligt viktigt. Jag har gått alltid och tänkt inför skrivandet att jag vill ha ett ärende liksom. Det är så många som skriver och skriver så bra. Så jag tänker att ska jag skriva måste jag ha ett ärende. Och plötsligt var det allra närmaste i mitt liv blev mitt ärende liksom.
Mm. Och du skriver i boken bland annat om att sorgen var ditt första språk. Och det, jag tycker att hela, ser man prologen, alltså det första kapitlet i boken.
Ja, preludium är ju egentligen den här psalm 00 av Jonathan Johansson, men man kan ju säga prolog kanske.
Ja, alltså första kapitlet är väldigt starkt när du berättar om hur språk, eller hur sorgen var ditt första språk och din mammas rygg. Och vill du säga någonting om det? För jag tycker det är så starkt just hur alltihopa börjar.
Ja, jag kan. Nu har jag liksom sugit på den meningen så mycket.
Mm.
Så jag börjar egentligen med att skriva den tysta sorgen är en rygg. Diskbänk och bortvändhet. Det var en tyst sorg i våran familj. Sorgen efter Sven. Jag upplevde att den fanns så påtagligt när jag var barn. Men ingen pratade om honom. Utan min mamma stod ofta, som jag upplevde det, med ryggen emot och diska vid diskbänken. Och jag satt till exempel vid köksbordet och såg hennes rygg. Och förmodligen säkert att hon stod och grät. Men det var väldigt tyst omkring det. Så att det är en sån stark bild i mig av att sorgen var tyst och det enda jag liksom kände av och såg var en rygg. Inte mötet med någon som sörjde utan ryggen av den som eventuellt gråter. Så det har påverkat mig jättemycket. Och jag inser i vuxen ålder att det värsta jag vet är när jag ser ryggen av någon som går. När man liksom inte är överens eller i någon sorts konflikt eller i en, ja, en speciell situation eller skarpt läge, så klarar jag väldigt lite rygg. Jag vill liksom mötas och öga mot öga säga, vad är detta? Vad är det som händer? Vad gör vi åt det här då? Vad händer i mig? Vad händer i dig? Och den fanns aldrig. Utan det var bara, jag fick bara treva mig fram. Så den är väldigt tydlig för mig, bilden av en rygg. Och att jag hade så mycket svarta stråk i mitt liv. Alltså att jag var så, jag ska inte säga deprimerad, men att jag var väldigt sorgsen under barndom och tonårstid. Och jag var lite oförberedd idag, Jakob, när jag kom hit. Jag visste bara att vi skulle träffas här. När jag kom in och så bara kände den här, högstadiet. Det bara drabbade mig i trappen upp hit. Så jag lite sjönk faktiskt. För att det är så påtagligt att jag mått så dåligt under högstadietiden. För då hade jag inga verktyg alls. Jag bara kände, hjälp, ska jag orka leva ett helt liv? Mm. Hur långt ska det vara? Ja.
Uh-huh. Men sen så har du fått verktyg, så mycket verktyg så att du har kunnat bearbeta den här sorgen. Och
Jag tror jag var så, jag på ett plan illa tvungen för att vara sann emot mig själv. Det påverkar mig så mycket så att det blev, jag kände inte att jag blev trovärdig till slut med alla mina beskrivningar om så här kan man göra. Men hur ser resan ut och vad har hänt i mitt eget liv? Så att det drabbade mig på något sätt och jag bara fick möta det. Det tycker jag är lite intressant. Och när du har läst så minns jag att du beskrev för mig att du blev väldigt drabbad av det här med att vabba sitt eget inre barn.
Mm,
säg något om det, vad du tänkte.
Nej, men jag tyckte det var så otroligt bra line eller mening. För att ja, men där berör du i boken någonting som är allmänmänskligt på något vis. Mm. Att vi allihopa har ett inre barn.
Mm.
Och hur vi tar hand om det här inre barnet. Och du beskriver ju i boken om den här ryska dockan, att vi har alla åldrar i oss. Och jag tror någonstans, för att jag lånar den här bilden sen, jag skulle ha en andakt och lånar den bilden rätt av, och med tanke på alla som kom fram efteråt och tackade och tyckte det var så bra, så förstod jag att det där tar ju skruv alltså.
Ja.
Och jag tror att vi berörde det där så sällan, just det inre barnet och hur det mår. För att någonstans så tänker jag i de här orden som Jesus säger om att ta hand om de minsta. Alltså det också är det vårat inre barn. Och så tänker jag också på det här, för att jag hade precis då haft ett barndop, och i våran handbok så står det att man ska lyfta upp barnet och hålla det framför församlingen och säga att här ser barnet. Och just att man också skulle vilja hålla upp allas inre barn.
Ja.
Se det här barnet.
Mm.
Ta hand om det. Och vägled det. Och så.
Jag håller med. Jag tänker också det när jag har de här dop eller barnvälsignelsen. Nu när man har det här momentet att hålla upp barnet. Att det är, jag tror att det berör alla som är med. Också för att det inte bara är så sött och fint och vackert och viktigt med barnet, det är det ju, men att det också berör en själv. Att man vill någonstans ha kontakt med att man ändå är buren själv också. Så att den bilden känner jag jätteväl igen. Jag hade ju en sån tydlig känsla genom, inte genom tonåren, då var bara jättevilsen. Vem är jag och vem var Sven? Hur kan jag vara Britt? Liksom. Det var jättesvåra krockar i mig, va?
Om vi bara får stanna upp där vid Sven, så skriver du i boken att det fanns ett litet rum där det fanns tre fotografier uppsatta. Ett på dina två äldre syskon och ett på Sven. Och sen så insåg du efter ett tag att det inte var du som var på det kortet, utan ja, och det var så du fick reda på att det existerade en Sven innan dig.
Jag stod och tittade ibland och så här tidigt i barndomen på dem där och tänkte, men det kan inte vara jag. Jag tyckte inte jag var lik med liksom.
Men det som jag blev lite frågande för, det fanns ingen bild på dig då?
Nej. Och det märkliga är att så småningom hamnade en bild på mig. Det slår mig nu när vi pratar. När jag är 19 år så skickar jag hem en bild. Jag jobbar på fotoavdelningen på Dalademokraten, så jag kopierar mycket bilder själv. Det var ju gamla hantverket då. Så skickar jag hem en bild svartvitt när jag var så här lycklig och nyfrälst. Och så skickar jag den till mina föräldrar och den hamnar bredvid de där bilderna. Och jag tänker att det är nästan då jag blev till, förstår du? Tänker jag nu. Att det stämmer på ett sätt att jag, att då föddes jag på något vis. Det blir väldigt djupt där. Men det var någonting med att då plötsligt fanns jag med där. Men jag tror att den väggen liksom var lite vikt för ett liv som fanns innan mig. Och att det var lite heligt liksom, eller hur jag ska säga. Speciellt att inte göra någonting annat med den väggen liksom. Det var de tre. Det var en period liksom. Sen kom nästa. Jag tror det. Jag har tänkt på att det var nog så.
Du vill fortsätta prata om...
Ja, var var vi någonstans? Vi ska gå vidare. Jo, i vuxen ålder. Ja. Det var det att det var först då jag på något sätt insåg att jag måste... När jag insåg att jag måste ta hand om det här barnet. Då hade jag känt ganska länge. Gick in i mycket ansvar. Utbilda mig till pastor, var i församlingstjänst, började resa, ha far i land och rike runt och predika och i mindre sammanhang, i lite större, blev mer och mer ansvar. Och så började jag upptäcka att det fanns ett barn som stod och drog mig i kläderna. Du vet, så här som när vuxna pratar, så har man ett barn med sig som vill ha uppmärksamhet, och så säger vi bara: ja, nu pratar vi, vänta lite. Så där va? Det var som att jag hade en dialog med barnet inom mig som stod liksom och ville ha min uppmärksamhet. Det var en väldigt tydlig bild. Och jag hela tiden, inte nu. Nej, men nu har jag viktiga saker att göra liksom. Jag kan inte, för jag kände att säga, jag frågar det barnet, vad vill du? Så är det för mycket. Det kan inte jag hantera. Så det tog lång tid innan jag insåg att nu måste jag ta det om jag ska få ett bra liv och bli trovärdig i det jag...
Att men då har det gått ganska långt, eller?
Ja, då har jag hållit på i många år och ja, varit i full verksamhet och inte varit osann, absolut inte, men då hade jag förmodligen tillräckligt med kapacitet för att våga möta det jag kallar för slukhålet av sorg. Det var ju som ett slukhål genom barndom och tonårstid som jag fick liksom bara trycka undan. Och i tonåren så var det mycket med alkohol och festande och var ganska dominant i det. Så jag blev kristen, så trodde jag allt skulle bli bra liksom. Det var så halleluja i början. Sen insåg jag att, ja men Britta, detta är inte riktigt du.
Vill du säga någonting om det? Jag tror aldrig vi har pratat riktigt om när du blev om kristen.
Ja, då var jag 19. Och jag hade en god vän som var i USA ett år, som utbytesstudent. Hamnade i en kristen familj och kom tillbaka till Nåsen och berättade om tron för mig.
Jag hade liksom en omvända Nåsresan.
Ja, det är en omvända Nåsresan, verkligen. Och då förstod jag att det här söker jag, fast på fel sätt. Så jag började själv då leta rätt på en gammal konfabibel jag hade. Började läsa själv och leta upp människor som jag kom på var kristna och började fråga och sådär. Bestämde mig vid ett tillfälle att jag bara nu får bli kristen. Och det är ju ganska många år sedan nu. Bad en bön och tänkte nu är jag kristen. Tog kontakt med dem som hade samtal med mig innan. Så hej, nu är jag kristen, hur ska jag göra nu? Ja, det var en korta version, det är många detaljer i det. Och då tänkte jag sen, jag var liksom så lycklig i början. Det var en sån där väldigt omtumlande upplevelse för mig att bli kristen. Så att jag tänkte att nu blir allt bra. Nu är jag älskad och sedd och alla de här orden som vi har. Och utbildade mig så småningom till pastor och gick hela den där vägen som det var. Och så började det barnet dra i mig igen. Och då kapitulerade jag för det. När jag har hållit på i ganska många år sedan. Det är säkert bara 10-15 år sedan. 10 kanske. Som det börjar bli medveten om det. Och det beskriver jag ju i boken. Jag tittar på en tv-gudstjänst. Med Ingmar Johansson.
Ja. Johansson?
Ja.
Har jag sett fel eller?
Nej, han har ändrat. Han har en liten apostrof där. Så han har en ny betoning där.
Det är Johansson.
Ja. Han hade en tv-gudstjänst. Studiogudstjänst. Och så satt han och berättade om... Han sjöng sina psalmer. Med fantastiska psalmerna. Och så berättade han om när han sjöng... Eller när han skrev texten till Du är en bön. Och hur han hade ett inre barn som efter att en relation har gått sönder. Han mådde väldigt dåligt. Jaga liksom frid på många olika ställen så här, och inget hjälpte tills han satt sig ner och sa vad är det du behöver till sitt inre barn och lyfte upp det knät symboliskt sett och liksom fråga, och det var det jag då bara bröt jag ihop hemma själv och bara insåg jag måste vända mig mot mitt inre barn och säga vad är det Britta du behöver. Och det var ju som att åka rätt ner i det slukhålet av sorg som jag hade inom mig. Och så fick jag börja bearbeta med hjälp av samtal. Och på retreat var jag flera gånger och fick jättebra hjälp. Det bara hände liksom. Jag var redo. Så det låter väldigt dramatiskt. För mig var det ju lite dramatiskt, men det fanns en väg som tog rätt så lång tid att gå in och ut ur det där. Det är att vabba sig själv liksom. Jag fortsatte ju jobba. En viss period var sjukskriven. Men jag jobbade ju rätt så mycket under tiden också. Och kände att jag var helt sann i det. Men jag fick ju ibland... Kommer du ihåg att se om jag skickade iväg ett sms?
Ja, kan du ta hand om mitt?
Ja. Till ja, den som liksom var min samtalspartner då skrev nu måste jag jobba, jag har lovat detta, kan du ta hand om barnet? Jag klarar inte det. Och det räckte för att jag skulle liksom säga, då tog jag ändå ansvar va?
Ja.
Jag klarar inte riktigt att hantera det mentala tills jag märkte så småningom att nu går det. Ja.
Men det här med att skriva en bok är ju lite som att skriva ett brev eller ett kärleksbrev och sen så skickar man det och sen så så är man ju som på nålar eller man sitter som på nålar för att man vet inte vad svaret blir. Har du fått några reaktioner på din bok eller hur?
Ja, jag har fått en hel del faktiskt reaktioner, mejl och brev och tillrop sådär. Jättefina hälsningar har fått. Så jag är jätteglad och ömsint tacksam. Det jag önskar hände att ha hänt hittills och det är att människor berättar om sina egna sådana upplevelser. Vet jag har gått och tänkt på en grej att egentligen så spoilar vi våra egna liv. Spoila är ju att man berättar liksom hur det går. För att alla bär på någon sån här berättelse. Någon stukning, någon kränkning eller sorg som inte man vet hur man ska hantera. Och så att vi bara fortsätter leva är ju på något sätt att säga att det går. Förstår du? Man har liksom bara människors existens är en sorts spoiling av att livet fortsätter. Att man klarar dödsfall till exempel. Man klarar oftast...
Man klarar dödsfall från någon annan.
Ja, precis. Att någon, ja, nej, men att någon i ens närhet går ur tiden, dör eller en svår sjukdom. Att hantera det, det är den jag vill åt. Man klarar att hantera. Vi tror ju inte det när vi står mitt i.
Nej.
Hur ska detta gå? Och så någonstans så spoilar vi våra liv genom att bara finnas till.
Mm.
Och säga att ja, men här är jag. Jag har gått fram till nu. Och så har jag gjort hela mitt liv. Jag har burit på en massa och jag är inte ensam om det. Alla gör det. Och då är frågan, hur blir det livet? Blir det ett liv där jag bara överlever liksom? Eller börjar leva? Och då tror man måste möta vissa saker för att se liksom vad ska det bli av mitt liv och hur ser det ut framåt? Du måste ha sådana berättelser själv.
Ja, verkligen. Och jag tänker någonstans, för jag varnade dig när jag läste boken, så sa att det här kommer öppna fördämningar och det här kommer... För att många gånger tror jag att man behöver någon annan som sätter ord på sina känslor eller för att man ska... Ja, men det blir som ett verktyg för att man har massa känslor där inne, men man behöver de här orden för att det ska komma fram. Det är därför jag tänker att Ulf Lundell fortfarande är populär bland äldre män i medelåldern, för att han har satt ord på känslorna som de själva inte kan.
En till sån som jag har tänkt mycket på är till exempel Lasse Winnerbäck.
Mm.
När drömmarna sakta lossnar från mitt liv, sjunger han en av sina låtar. Det är ju fantastisk berättelse om att släppa taget när en relation går sönder och att orka fortsätta liksom.
Mm.
Se att man går vidare själv. Ja, det finns ju mycket sådana.
Verkligen. Mm. Så att, då kände jag att nu måste jag säga det till Britta, att nu kommer det komma brev alltså. Nu kommer det komma, och det kommer bli många som vill prata med dig och sådär. Mm. För att jag tycker att boken är sån väldigt ärlig och öppen, och du, där du bjuder in till på något vis att själv ta tag i sin egen bearbetning.
Sen har jag en viktig tes där, och den är superviktig, och det är att lita på processen. När någonting börjar öppna sig inuti, att våga låta det ta sin tid och tänka att jag bär massor av egna resurser till att härbärgera, ta hand om mitt liv.
Mm.
Men att låta det liksom få ta tid. Det som har en förkärlek för att ge bilder, till exempel när jag predikar eller har föreläsning och så. För att en bild öppnar en dörr. Och sen beror det på var du är någonstans. Vad du hör och vad du ser. Och då är det en process. Så jag kan ju ibland uppleva att människor kommer fram till mig och säger, utifrån vad de har upplevt, tänk att du sa det, tack, och jag har känt igen det.
Mm.
Du vet det här, man är med om ibland. Och det tog ganska lång tid när jag upptäckte att jag kan bara ta ansvar för det jag säger, inte hur du tar emot det, för du tar emot det från där du är.
Mm.
Och så tror jag också när det här, när man får kontakt med de här inre smärtpunkterna, att våga närma sig dem, gärna dela det med någon och liksom få lite hjälp till det, men också våga lita på att bara att jag öppnar för det är som att jag börjar rensa liksom ett skål på något sätt.
Mm.
Se på det.
Vågar vi gå in på den här grejen att du kanske upplevt att du känner att du finns istället för Sven?
Ja.
För jag och min fru, vi fick ett barn som inte klarar sig.
Mm.
Och då var det ganska viktigt för oss att vänta ett tag, för att om vi skulle bli gravida igen och få barn, då skulle han aldrig behöva tänka att han kom istället för.
Mm.
Men du har en bild där du beskriver din mamma, att hon var i sorgedräkt och gravid.
Det är ju bara 10 månader emellan. Och dessutom så hade hon förlorat sin pappa rätt så några veckor innan bara. Så har jag upptäckt nu. Det här har varit så inkapslat så jag har liksom inte sett det förrän jag började upptäckt i papper och sånt jag läst mig till. Och hon kom, hon hade ju en vikarie då när hon var, skulle föda mig. Och hon beskrev att hon mötte henne i...
Hon var lärare?
Ja, hon var lärare, just det. Det är kanske den, det är omgiven av skola. Hon var helt svartklädd, till och med sorgeflor, och sen var höggravid. Och det var en så stark bild. Och för mig var ju den verkligen berättelsen om att där är jag och samtidigt är det lite för tidigt. Men på 60-talet som detta var, då var det kanske inte så mycket sån bearbetning man fick hjälp med, utan skaffa ett nytt barn. Skaffa, bara det ordet är ju helt skrämmande. Men bli gravida så fort det går liksom. Och gå vidare, och det är ju inte hela verkligheten. Men hur känner ni med det och Arthur som ni förlorar och så det nya barnet ni har fått? Känns det som att det är, ni är vidare liksom?
Ja, det är alltid svårt att säga. Alltså, jag hade en begravning för några veckor sedan och jag sa till min fru efter begravningen, hur många gånger ska jag begrava Arthur?
Ja.
För att det ständigt gör sig påmint just vid de där tillfällena av avsked. Så vidare vet jag kanske inte. Du har ju någon strof där i boken att sånt blir gå, vad är det du ska säga? Din mamma sa att sånt...
Nej, sånt tar man sig aldrig igenom. Man lär sig leva med det.
Ja, kanske det är mer nära sanningen.
Ja.
Sen det är klart det lindras av att man har ett barn som är friskt och lever hemma. Så är det ju.
Det finns ju en del av de här berättelserna jag får. Så finns ju också flera människor som har precis den erfarenheten. Att de kom istället för. Och ibland till och med har fått samma namn.
Ja.
Då är det svårt att sortera, tänker jag.
Vad tror du det gjorde med dig då? Att du kom istället för?
Jag tror att jag hade lite mer identitetskris än vad man normalt har i tonåren. Att jag funderade ett tag. Ville de egentligen ha Sven? Ska jag försöka vara han? Är jag Britta? Du vet, då är det ju till och med det här, är jag pojke, jag flicka? Så jag var ganska mycket kallad pojkflicka. Och jag tror att det var lite att jag var lite vilse i det. Innan jag hittade, nej men jag är Britta. Det tog lite tid liksom. Och,
när var du hittade det där?
Ja, någon gång i sen tonår, tänker jag nog. Att jag på något sätt bara insåg att... då insåg jag nog att jag måste leva mitt liv. Men jag förstod inte, det hade så långt arbete framför mig med att bli något sån här hel ifrån det där sorgstråket. Eller härbärgera det, ta hand om det. Så kan man säga.
Men levde Sven vidare på något vis i dig? Förstår du? Alltså, tänkte du till exempel, ja det här är... De grabbarna är lika gamla som Sven.
Ja, skulle tänkte jag ofta på. Kan fortfarande tänka.
Ja.
Vem hade han varit i syskonskaran?
Ja.
Och samtidigt är det hissnade, för då kanske inte jag hade varit. Ja, du vet, det blir ju så konstigt när man börjar tänka så. men om man då skulle tänka i bästa värld att han hade levt och så jag också.
Ja.
Så är det lite spännande att tänka vem... Ja, det har varit för en människa.
Men Sven har ju syskon.
Ja.
Och du har syskon.
Ja. Vi har ju pratat rätt mycket nu. Och jag känner ju, det känner jag ju den största glädjen och tacksamheten över att mina syskon har tyckt mycket om boken.
Mm.
Eller tycker och är glada i den. Mm. Det känns väldigt skönt. Det är det viktigaste.
Ja.
Sen är det roligt att andra hittar sina berättelser. Men man blir ju väldigt rädd om sina syskon liksom. Och så är det viktigt också att säga, mitt i det, att alla har ju rätt till sina egna minnen.
Mm.
Man kan ju, alltså, så är det ju när vi har syskon, att vi upplever saker på olika sätt när man börjar prata om saker. Så att det är också viktigt att detta är min resa, och det har jag varit jättetydlig med. Jag vet inte alls hur ni har upplevt det, men så här har jag upplevt det, och nu har jag börjat skriva och så har vi pratat och...
Mm.
Nu lägger vi ut de här bilderna. Reklamen, är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Du vet,
ja.
Så har vi hållit på. Hela tiden bekräfta att vi är med allihop. Liksom.
Ja, men det är väldigt bra, tänker jag.
Ja, det känns skönt.
Ja. Mm.
Sen var det speciellt när jag fick första boken hem. För jag har ju varit, alltså jag har ju känt en ganska stor oro mitt i allt innan den kom ut. Just på grund av att jag tänkte, oj, hur landar den här? Blir det jag verkligen vill, att det är andras ärende också? Så att det inte bara är mitt. Så jag kände ganska mycket oro. Så fick jag ju några friex då.
Mm.
Och så ska jag precis upp till Falun till min bror och bo där och iväg vidare därifrån. Så tänkte jag, för jag ska bara låna bilen och åka iväg till Edsbyn, tror jag det var. Tänkte jag, ska jag lämna boken? Och så är det en plan då, att jag lämnar den när jag åker hem igen. Du vet, så här som...
Hem till Göteborg.
Ja, det är som typ terapi. Man ser det viktigaste med handen på dörrhandtaget ibland.
Just det.
För att slippa få fortsätta. Man ser det svåraste liksom. Jag tänkte, jag bara lämnar den och åker.
Ja.
Så att inte de sitter och läser den i helgen. Och jag lämnar tillbaka bilen på söndag. Och så blir det helt tryckt stämning, du vet.
Ja.
Nu är det kört. Jag var så här, jag målade upp så här konstiga bilder för mig själv. Men så hade de ju bjudit, min brors svägerska hade ju bjudit hem alla som var nära av familjen på middag på fredagkvällen. Ja. Så vi träffas allihop och då bara kände jag, nej, nu får jag bara gå rätt in i detta. Så att alla fick ju den då som var hemma. Och det var på något sätt en sån där jättestor grej för mig. Det var så där modet att våga, det var jättesvårt, men... Där lossnade någonting för mig, för jag fick jättefin respons då.
Mm.
Ja, så är det.
Titeln?
De vi ville bli.
Ja.
Det kommer från psalm 00 av Jonathan Johansson, som ju blev en sån där som jag lärt mig älska. Tyckte om den från första början. Kände om jag fick fånga den och använda mig till viss del av den. Det kan ju vara bra att säga om den här boken, att den finns på Libris förlag.
Just det.
Om man söker efter den så kan man ju beställa via dem eller in på nätsidor och sånt där.
Ja, det är bra.
Det är roligt om folk hittar den förstås, ja. Det är det jag vill. Så har jag precis läst din ljudbok också, så det blir ju speciellt med min dialekt, men nu är det gjort.
Gick det?
Jag tror det gick bra.
Ja.
Jag är ju lite så här inkonsekvent, för att jag klipper ju vissa bokstäver i min dialekt. Så jag får skärpa mig för att prata svenska så här.
Ja.
Ja. Men jag tror det är bra. Det var väldigt roligt i alla fall.
Men det kommer inte till några extra anekdoter eller något sånt?
Nej, då läser jag rätt då.
Ja, okay.
Då läser jag rätt då.
Ja, för jag vet att Silvia och Fredrik, när de gjorde någon ljudbok en gång, så hade de ju lite extra anekdoter.
Ja, det är roligt. Mitt i sådär.
Ja, precis. Ja.
Det finns ju när vi spelar in det, men jag tror de blir bortklippta faktiskt. Man får ju lyssna igenom för att höra ifall det är någon kvar.
Precis.
Ja.
Men Libris förlag alltså.
Libris förlag.
Ja.
Och den här podcasten gör vi ju med Studieförbundet Bilda.
Just det. Som kan säga så mycket gott då.
Ja, verkligen.
Vi har ju spelat in den här podden innan, men där vi inte var riktigt nöjda. Och då lyssnade jag på det, och då var nästan 5 minuter hyllningar till Studieförbundet Bilda.
Ja.
Det var lite långt kanske.
Kanske inte långt, men vi vill ju ändå ge ett utropstecken och säga att vi är jätteglada över Bilda.
För de gör verkligen mycket bra.
Tack Bilda för samarbetet i Brittas vardagsrum.